Det här är en podd från Svenska Yle.
Coronaviruset fortsätter att sprida sig och förlamar en stora delar av den kinesiska industrin. Och när Kina drabbas så drabbas lätt också hela världsekonomin. Så vad händer om det bryter ut någon form av pandemi, panik? Kan hela världsekonomin slås ut av ett virus eller blir det bara en så kallad tillfällig hosta? Det här ska vi diskutera i nyhetspodden idag. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag ekonomijournalist Patrik Sjöman. Hej på dig.
Hej.
Går du omkring och oroar dig mycket över det här coronaviruset?
Inte mycket. Jag är på hostlinjen ännu i det här skedet. Men jag kan ju ha fel.
Ska du resa iväg någonstans nu när det blir sportlov? Eller hör du till dem som nu måste ta ställning till om
så här? Nej, inte egentligen. Jag behöver inte fundera på det nu. Några så långa resor är inte i planen. Men förstås, så just när det gäller resor så kan man vara lite försiktig. Om man nu tänker sig att åka till Kina så ska man nog fundera två gånger.
Ja, och det kan också vara ganska svårt för att du kan inte flyga direkt till exempel med Finland från Finland till Kina för tillfället.
Nej, de har ju beslutat att förlänga det här flygstoppe också. Jag har förstått att Transsibiriska järnvägen går, men det tar ganska länge.
Det tar ganska länge, ja. Det kanske inte är sådär alternativ nummer ett. Jag själv också lite flunsig och jag tänkte på det där när jag nu har rört mig i kollektivtrafiken senast i morse när jag kom med metro till jobbet. Så när man lite sådär hostar och nyser sådär på offentliga platser och snörvlar och sådär, så jag vet inte om det är bara jag som inbillar, men jag tycker liksom att folk lite sådär ryggar tillbaka extra mycket. Jag vet inte om det här är ett uttryck för den här liksom oron som ändå vissa känner här i Finland. Vad tror du?
Det kan ju hända att vissa är mer oroliga än annars. Det går ju också andra förkylningar som man inte heller vill ha.
Så är det. Och här om man tittar på hur folk reagerar, så vissa verkar liksom vara hemskt oroade och vissa verkar nästan liksom skämta ganska mycket kring det. Och myndigheterna här i Finland har sagt att nej, här behöver vi nu inte panikera överhuvudtaget. Men det är förstås fin balans här mellan så att säga överdriven panik och att, vad ska vi säga, naiv nonchalans.
No, alltså, vi har haft liknande pandemihot tidigare och de har ju inte förverkligats riktigt så illa som man har varit rädd för. Så att om man nu tänker att det här är en i raden igen som skapar problem en tid och sen så är det färdigt med det, så då är det ju inte så farligt. Men vi vet ju inte, de är ju nya varje gång. Men att liksom, om vi nu inte liksom tittar långt tillbaka i tiden och ser på digardöd och annat som spred sig fruktansvärt, så om vi tittar i modern tid, de här olika viruserna som har spridit sig, som vi har då sett liksom, om man var kanske rädd första gången och andra gången, men ska man vara rädd varje gång som det kommer med några års mellanrum, någon ny sjukdom från Asien.
Mm. Och så här går många av oss omkring och funderar, hur verkar börserna resonera?
Börsen har ju sågat upp och ner, kan man lugnt säga här. Att de, inte kan de heller besluta sig.
Nej, det går, de är lite för, som vi.
Ja, det går lite så. För ena dagen är det katastrof, andra dagen är man tillbaka och lite optimistisk och sen blir man orolig igen. Men om vi tittar på vad analytiker säger, så där är nog oron inte ännu så stor. Nu måste man ju säga det att ekonomiska analytiker är inte experter på virussjukdomar. Det finns ingen medicinsk kunskap bakom det här lugnet.
Nej.
Som nu finns. Men det vad de gör är just att de tittar på tidigare sjukdomar. Hur var det?
Och hur var det? Till exempel SARS då, som var ungefär för knappt 20 år sedan.
No, dödligheten var kring 10% då av de som fick den här sjukdomen.
Mm.
Och så tittar de nu att där i Hubei verkar den här coronan, den tycks ha en 2,2% dödlighet. Men när man tittar då utanför Hubei så verkar det vara 0,36% det här dödlighetsprocenten. Mm. Och då tittar vi att en vanlig influensa har 0,15%. Så då är den här liksom bara dubbelt värre än vanlig influensa om det är så här av de som har insjuknat. Och då har man funderat på att kanske det är så att de inte riktigt litar på myndigheterna där i Hubei och därför är det bara de allra sjukaste som söker sig till sjukhus. Så att det finns kanske många insjuknade som inte alls får några hemskt allvarliga symptom och aldrig kommer till sjukhus. Och det gör att man ser bara toppen av isberget så att säga.
Därför har omvärlden förhållit sig lite skeptisk till just de kinesiska myndigheterna och deras uppgifter. Att vad berättar de och vad vet de och hur bra koll har de riktigt på läget? Här finns ju frågetecken.
Också i all ekonomisk statistik och så här så förhåller ju sig folk så där på något vis lite tveksamt i just uppgifter från Kina.
Mm.
Det är bara det att ofta är det de enda man har. Men och, så har man också sett en annan sak nämligen. Och det är det att nu lever vi influensasäsong. Det är kallt och det är fuktigt och det är optimala förhållanden för sådana virus att sprida sig. Man litar utan desto mer medicinsk kunskap lite sådär kallt med att okej, nu är det svårt. Mars blir kanske besvärligt. April kan ännu vara tråkigt. Men sen ska det bli torrt och varmt och bättre förhållanden. I maj har man tänkt sig att då ska det här börja vara färdigt. Då liksom är förhållandena inte mer så optimala för den här coronaviruset att sprida sig. Och så hoppas man att de lyckas hålla det ganska där i Kina, att det inte blir någon stor pandemi utanför Kina. Och sen kanske det här är förbi. Och med den här kanske lite optimistiska hållningen så kommer man till att kanske det här initialt faktiskt påverkar ekonomin mycket. Det gör det alltid det här. Och vi ser ju att det gör det nu också. Men sen tänker många åtminstone att sen så får man en sån här liksom återhämtningseffekt. Att mycket av det som folk inte har köpt nu, som de skulle ha behov av att köpa nu men som de inte vågar köpa, så det köper de sen i maj och juni och juli. Och så återhämtar sig ekonomin ganska mycket. Man tar tillbaka, kanske inte allt, men ganska mycket av det som man nu har förlorat. Så enligt åtminstone ett lite optimistiskt sätt att se på saken, lite här nu kanske i norra Europa på avstånd, så är oron inte jättestor. Men sen finns det ju också tyvärr olyckskorpar som säger att analytikerna är överoptimistiska. Att till exempel så där finns saker som inte återhämtar sig så lätt, att vi har företag som går omkull i Kina till exempel. Många små och medelstora företag rör sig med ganska små finansiella reserver, att om de nu stänger dörrarna och måste hålla dem stängda väldigt länge, så betyder det att företaget kanske inte finns kvar mera sen när liksom den här återhämtningen ska ske. Och det kan liksom bli sådana följder som inte så där bara återhämtar sig.
Och sen måste man komma ihåg att det här handlar då om de ekonomiska experternas prognoser, men alltså de är ju inte medicinska experter.
De är inte medicinska experter. Och en vanlig finansexpert kan ju förstås liksom inte nu riktigt veta att hur är nu då corona på riktigt annorlunda än SARS. Den verkar smitta åtminstone lättare.
Mm.
Och det är ju ett problematiskt drag hos en sån här sjukdom. Att hur brett smittar den egentligen? Och kommer den att sprida sig utanför Kina? Om vi får en pandemi så talar vi förstås om helt andra saker än om vi har någonting som så att säga bara stänger Kina. Samtidigt är det ju inte jättebara det heller.
Ja, varför är det så att som vi nu verkar se här med det här coronaviruset, att hur stor inverkan Kina har på hela världsekonomin? Varför är Kina så viktigt?
Alltså för att det är så stort. Och faktum är ju det att Kina
näst största ekonomin i världen.
Ja, Kina har vuxit enormt mycket varje år. Och det är ju så det har blivit näst största ekonomin i världen. Mm. Och det betyder ju det att i dagens värld, i en globaliserad världsekonomi, så är ju allt liksom sammanbundet med varandra. Bolag som har produktion i Europa är beroende av råvaror och speciellt alltså delar.
Till, ja, det gäller väl bilar och mobiltelefoner och allt möjligt.
Allting som tillverkas i Kina. Att det att en bil är tillverkad i Europa betyder ju inte att den innehåller en massa delar från Kina. Och om de här delarna plötsligt slutar komma, så då kan man inte tillverka de här bilarna. Och det här gäller alla produkter, som, eller jättemånga produkter som har liksom såna olika kopplingar världen över. Alla företag har ju tittat var får man bäst den här komponenten billigast och bäst tillverkad. Och Kina håller sig framme, det är en jättestor ekonomi, de är inkopplade i jättemycket produktion världen över.
Och nu blir det liksom käpp i hjulet för hela liksom den globala ekonomin.
Precis. Jag sa någonstans att Kina skulle ha varit 4% av världshandeln ännu när vi hade den här SARS-epidemin. Nu är de 16. Att liksom effekten är betydligt mycket större. Fast sjukdomen i sig själv skulle hålla sig bara i Kina, så den ekonomiska effekten sprider ju sig världen över. Ja, jag kan ta ett exempel från Finland faktiskt. Mm. Det är ett bolag vi har i Finland som tillverkar luftreningsanläggningar. Och faktiskt så bra luftredningsanläggningar att de är jätteintressanta för Kina i det här fallet, för att de klarar av att ta livet av bakterier och virus som passerar i den här filtret. Om du har smittorisk på ett sjukhus, så har du en luftrenare som rensar bort bakterier och virus, det är ju ganska värdefullt.
Lite effektivare säkert än i de här skyddsmaskerna som
betydligt, ja, det är bra. Också lite dyrare förstås, men i alla fall. Då är det bara det att den här har någon sån här diod, den här apparaten som tillverkas i Kina. Och nu beställer Kina en massa av de här luftrenarna från Finland. Vilket är jättebra för oss och bolag i Finland. Men vi skulle behöva få den här dioden för de här luftrenarna. Och den får vi inte, för att nu är då Kina isolerat. Så nu måste det här bolaget då hitta ett annat ställe. De söker nu på andra håll i världen.
Så det blir liksom en liten knut där.
Det är en liten knut där. Det visar liksom det här hur alla måste orientera sig på nytt. Att på det här sättet är allt kopplat ihop med varandra.
Det finns många andra exempel på det här. Just till exempel Foxconn är Kinas största arbetsgivare. De producerar iPhone telefoner. Så de har nu lagt ner sin tillverkning för tillfället. Så det påverkar mobilbranschen. Mobilbranschen påverkades också av att den här årliga stora mobilmässan i Barcelona skulle ordnas den här veckan. Men de ställde in hela mässan för att de har så mycket liksom deltagare och kunder och så här som kommer från Kina och Asien. Så det var omöjligt att ordna en sån här i dessa virustider, en sån här enorm mässa. Sen just tyska bilindustrin kämpar på nu för att man inte får liksom då delar från Kina, så där drabbas då den tyska ekonomin. Det finns en massa exempel. Ett lite så här mindre kanske stort problem, men som jag såg att ishockeyspelare i NHL i nordamerikanska ligan, så de börjar snart stå inför det problemet att deras ishockeyklubbar tar slut, för de tillverkas också tydligen i Kina, och snart så får de klara sig med några gamla, jag vet inte, söndriga klubbar eller hur de nu tänker lösa det. Så det är intressant att se hur mycket fel det får. Så har vi just Finnair som nu samarbetsförhandlar därför för att man fortsätter med att inte då flyga till Kina, och då påverkar det genast företaget.
Jo, så här är det ju. Alla har ju nog räknat med, som sagt, att det här blir problematiskt. Men förstås, mycket av det här beror på just hur lång blir den här epidemin. Och som sagt, det här inte börjar sprida sig och vi måste börja stänga ner stora delar av världen. Och den faktiskt liksom, så att säga, avtar i maj ungefär.
Men tills vidare tycker jag inte att ekonomer här i Finland liksom skulle ha nu reagera på att Finlands ekonomi skulle drabbas hemskt mycket. Eller har jag missat någonting här?
No, vi har ju förstås också export till Kina, och vi är beroende kanske ännu mer också av saker i Kina. Men att de företag vi har i Finland, de söker ju hela tiden alternativa leverantörer. Var kan man få de här sakerna? Men att nog är det ju klart det att jag tror nog att den här stora frågan handlar om det, att man tänker att man kan så att säga ta igen en stor del av det vad man förlorar nu senare. För klart det att nu påverkar ju det här också Finland. Fast vi är långt från Kina och kanske inte så exponerade för sin Kina-risk som många andra länder. Så nu märks det här också ändå.
Men jag tänker på det liksom att ekonomerna tror att det här är ett övergående problem. Vi ser nu en svacka, så att säga. Världsekonomin får lite sån här tillfällig influensa och hostar till lite här nu under våren och repar sig sen till sommaren när viruset antas försvinna så som det har gjort förut. Men nu vet vi ju inte det här. Så om det börjar liksom se ut som att kanske det liksom inte försvinner så snabbt som man trodde, och det börjar sprida sig en panik på något sätt. Så här som det kan sprida sig panik helt så här bland människor, om man börjar oroa sig jättemycket, och man kanske en rent av liksom irrationell panik, men ändå, hur liksom påverkar det här världsekonomin sen om det liksom sprids en sån här rädsla för att kanske inte det här är övergående?
Alltså det beror ju hemskt mycket på hur hårt folk reagerar, men det finns ju alltid på något plan en risk för en lågkonjunktur om en sån här rädsla sprider sig. Nu kämpar ju centralbankerna hårt mot det här och försöker liksom pumpa in pengar i ekonomin, allt vad de kan och så här. Det hade gjort den länge. Det, just så som man på något vis har kämpat mot oron när det gällt handelskriget mellan USA och Kina. Och det kommer att fortsätta, men om det blir för mycket oro, om folk liksom inte vågar köpa, folk sätter pengarna i madrassen så att säga, pengarna slutar röra sig, då kan vi få en ekonomisk lågkonjunktur, klart det. Så nu kommer det att bli effekter om den sägs skulle bli faktiskt en global epidemi och sprida sig, och vi skulle ha liksom väldigt många samhällen där man måste gå in för att sätta folk i karantän och stänga fabriker. Så här. Klart att det får effekter om det inte avtar i maj, som man nu hoppas.
No, vi får se var så att säga, det här landar. Men det vi ser tydligt är att det globala ekonomiska maskineriet rubbas ändå delvis tillfälligt av det här viruset.
No, det ser vi alldeles klart. Klart att när man stänger så här mycket produktion, så nu syns det ju någonstans.
Patrik Sjöman, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.